Här finns Jesus. Lars-Åke har i några tillfällen sagt så här: Agne, du ska komma någon gång till Bollstakyrkan för att förkunna, att tala. Men det har aldrig riktigt blivit av. Nej, tiden har gått. Och så nu så träffades vi. Det var väl samman med någon begravning kanske. Vi har träffats i flera tillfällen. Och då sa han, och då ringde han efteråt och sa: nu är det dags. Och så hade han två datum. Men alltså, man blir trög. Och spontant kände jag: nej, alltså jag kan inte svara ja på det här. Så jag sa: nej, jag kan inte svara på det där. Jag måste få återkomma. Och jag kände instinktivt att nej, jag kan egentligen tacka ja till det. Men så hade jag den här boken framme. Och faktiskt är det så att ibland är det bra att vara en slarver. Det är nämligen så att jag har haft en likadan sån här bok. Men den ser ut nästan som ett litet korthus idag. För jag har tappat den lite grann och det har hänt saker med den. Så den har delat sig på diverse. Och jag har använt silvertejp och vanlig tejp. Men till sist gick det inte. Så nu har jag skaffat mig en ny i oktober. Och nu måste jag läsa in den här lite snabbt också. För att jag tycker om att ha strykit under. Och det har jag gjort. Och då så läste jag, ska återkomma strax till, var i Bibeln. Och det var som jag fick en tanke. Att men det här skulle du kunna göra i Bollstakyrkan. Du kan ju gå dit och läsa Bibeln tillsammans med dem. Och då känner jag mig som befriad. Liksom. Ja, men det kan jag ju göra. Och det är exakt det vi ska göra. Och det här är ju så dyrbart så vi förstår ju ibland inte riktigt. Jesus sa ju själv att himmel och jord ska förgå. Mina ord aldrig. Allt som vi ser med våra fysiska ögon just nu, det är förgängligt. Det jag håller i min hand, det är evigt. I Psaltaren 119 så står det åtminstone på två ställen att det här, det är mera värt än allt guld i hela världen. Alltså att det här är en sån skatt. Och jag måste säga att så ser det inte riktigt ut i min prioritering. Men jag skulle önska att jag ännu mer älskar det här. Och jag skulle uppmana åtminstone någon här ikväll, det är att skriv ner varje bibelord som sägs här framme. Det är så otroligt dyrbart. Och kanske att någon rent av kan dela det sen med er. För det är det som är det viktiga. Det är alltså vad står i Guds ord. Och kan vi få tag på någonting i Guds ord ikväll, som faktiskt gör att när vi går härifrån så är vi bättre rustade att möta den värld som finns utanför och dela det här fantastiska, eviga budskapet. Något viktigare tror jag inte finns. Ibland får vi frågan så här: har du något favoritbibelställe? Har ni det? Och för mig så måste jag säga, de här bibelställen som är mina favoriter, de ändras. Och det är jag lite glad för. Att jag inte har fastnat någonstans. Jo, men visst, fortfarande är det Hederssalmen. Jag älskar Hederssalmen. Och jag älskar, så älskade Gud världen att han gav sin enfödde son. Men det finns andra bibelställen som ibland säger, ja, Gud talar in i situationen där jag befinner mig idag och säger, det här, det behöver jag just nu. Du ska som inledning här få två sådana bibelord. Det första är från Jesaja 50, vers 10. Vad står det där? Vem bland er fruktar Herren och hör hans tjänares röst, även om han vandrar i mörkret och inte ser någon ljusning, ska han ändå förtrösta på Herrens namn och stödja sig på sin Gud. Jag tror vi alla har varit i den här situationen, att vi vandrar i mörkret och inte ser någon ljusning. Och ibland så tror jag att vi gullar för mycket med oss själva. Och liksom säger, ja. Och så försvarar vi olika beteenden. Men vad säger Bibeln? Det är då som jag vill, mitt älskade barn, att du ska förtrösta på Herren, din Guds namn. Och stödja dig på mig som är din Gud. Så när vi ser någon haltar, skröplig, och det kan jag känna stor erfarenhet av själv. Ja, Gud har inte på att åma sig med mig, utan han säger, mitt ord till dig, ta till det. Frukta mig. Lyssna på Guds ord. Lyssna på mina tjänare. Även om du vandrar i mörkret, inte ser någon ljusning, du ska trösta på mitt namn. Och stödja dig på min Gud. På din Gud. På min Gud. Det är ett bibelord som lyser just nu. Och som, när jag inte ser, jag menar, vi har sådana här frågor, vi möts enorma bekymmer ibland. Då säger Gud, förtrösta på Herren, din Guds namn. Stöd dig på din Gud. Det var det första. Nu har ni fått ett av mina för närvarande. Nästa gång är det säkert något annat favoritbibelord. Nu ska ni få ett till. Ska vi se om jag kan klara utav och säga det utan att titta i Bibeln. Annars så läser vi tillsammans. Jag använder mig, om du inte känner igen det riktigt, utav folkbibelns översättningar här ikväll. Det är från Hosea, 6 kapitlet och vers 3. Och vad står det där? Ungefär så här tror jag. Låt oss lära känna Herren. Låt oss sträva efter att lära känna honom. Han ska träda fram lika visst som gryningen och komma till oss som ett regn, som ett vårregn som vattnar jorden. Och då funderar jag på, och du kan fundera på vad det betyder för mig. Låt oss lära känna Herren. Låt oss sträva efter. På vilket vis skulle du kunna förändra någonting i livet där du börjar sträva efter att lära känna Gud? Jag är helt säker på att Gud kommer att visa dig vägar för detta. Prioriteringar. Att sådär som Maria sätter sig vid Jesu fötter och lyssna och lyssna och lyssna igen. Och vad stod det? Han ska träda fram lika viss som gryningen. Det betyder att varje dag när vi tittar ut genom fönstret på morgonen och så ser vi hur gryningen kommer. Gud, du har lovat att du ska komma till mig. Oavsett om jag känner det eller inte, så finns ett evigt löfte från ditt ord här. Och där vill jag fästa mig. Hålla fast vid. Och komma över er lika ett regn. Och igår, då regnade det ute. Igår kväll, då var det snarast något. Vad då för något? Kajsa, du sa det när vi åkte hit. Nej. Det var något som var vitt som låg kvar. Och det hördes ett sånt smatter på fönsterbrädan. Tänk om varje gång när vi hör det här regnet, att vi skulle säga, Gud, du har lovat att du ska komma över oss lik ett regn. Lik ett vårregn som vattnar jorden. Du har lovat, Herre. Alltså, vi lägger, höll jag på att säga, kraven på Gud och påminner honom om oss själva vad han har lovat. För det är han som ska göra. Vi kan inte göra. Vi lyfter oss själva så ofta i håret på alla möjliga konstiga sätt och beter oss. Det är Gud som ska komma på sitt sätt och vi ska vänta på honom. Nu ska vi börja läsa Bibeln. Och för att ni ska riktigt förstå att det här är bibelläsningen och inte jag, nu kommer jag sätta mig ner här. Det blir helt underbart. För mig i alla fall. Var någonstans befann jag mig i samband med att Lars Åke ringde? Jo, jag var i Apostlagärningarna. Och dit ska vi gå idag. För det är där vi ska läsa. Och som sagt, någon skriver upp bibelorden på något sätt och vi kan dela det sen efter. Men om du inte kommer åt någonting så kan du komma ihåg en sak. Och det är att det är framförallt kapitel 27. Där kommer vi läsa tillsammans idag. Så att jag ser fram emot något alldeles sånt här. Lyssna till Guds ord. Och får du en uppenbarelse så del det i den med oss. En liten förutsättning eller, för det här, det är vad som står långt, långt tidigare. Och så här säger apostlarna, och du, nu bara lyfter fram några små ord på väg till kapitel 27. Så nu, det här förbered, vi gör alltså en resa tillsammans ikväll. Och Gud kom med din ande och levandegörande. Det står i det 20 kapitlet och i den 16 versen så här i slutet. Att han skyndade vidare för att om möjligt kunna vara i Jerusalem på pingstdagen. Det är alltså Paulus det handlar om. Han har bråttom. Han vill vara i Jerusalem på pingstdagen. Det skulle jag också vilja skynda till, eller hur? Vilken grej att veta, yes! På pingstdagen kommer jag kunna vara i Jerusalem. Så jag förstår att han är ivrig. Han är förväntansfull. Och då måste jag bara få, på vägen så hittar vi ett litet bibelord som bara är sånt där som man kan ta till sig every day. Det är fortfarande 20 kapitlet, vers 32. Och nu överlämnar jag er åt Gud, hans nåderika ord, som har makt att bygga upp er och ge er arvet bland den som har helgats. Jag överlämnar er åt Guds och hans nåderika ord, som har makt att bygga upp er och ge er arvet bland dem. Alltså Guds ord har förmåga att bygga upp oss och ge oss arvet. Och det här med arv, det står ju på många ställen i Nya Testamentet. Och det skulle vi verkligen behöva fråga Gud. Herre, vi missar väl inte att ta ut det här arvet? Jag menar, den del som är möjlig att ta ut under jordelivet. För det måste ju vara tragiskt att en gång komma till himlen. Men oj, ja, men jag har ju inte ens tagit ut en bråkdel. Någonstans i en bokhylla hemma har jag en löpsedel. Och den såg jag en gång på OK. Så jag gick in och frågade om jag kunde få den. Och det fick jag. Det stod så här. Johan dog av svält med 57 000 kronor på fickan. Och lite grann så tror jag det skulle kunna vara för oss Guds barn idag. Alltså att Gud har gett oss ett arv. Han har gett oss ett evigt ord som förmår. Ja, men det stod ju här. Hans nåderika ord som har makt att bygga upp er och ge er. Alltså Guds ord har makt att bygga upp oss. Ge oss arvet. Alltså det är samma sak. Ibland gör vi Gud för lite. Men och därigenom så tror jag också att vi gör ordet för litet. Tänk att Guds ord förmår att så tränga igenom mig. Och alla dåligheter. Alla avarter utav agn. Så kan Guds ord tränga igenom. Och det blir ordet, det kan vi utav till. Guds ord är levande och verksam. Skarpare än något tvegat svärd. Så det kan genomtränga tills det skiljer själ och ande. Led om mig. Och är en domare av hjärtas uppsåt och tankar. Alltså Guds ord förmår att inifrån förvandla oss. Inte att vi behöver lyfta oss själva i hår. Det där kan du läsa, meditera och fråga. Gud, ge mig nåd att så ta emot ditt ord. Paulus, han ville till Jerusalem, till pingst. Men när han skulle åka dit så gjorde han lite små besök här och där. Bland annat på Cypern. Så står det så här i det 21 kapitlet. Och så står det i den fjärde versen. Vi sökte upp lärjungarna och stannade där i 7 dagar. Genom anden sa de åt Paulus att inte fortsätta upp till Jerusalem. Varför inte då? Jo, för det var fara för hans liv. Alltså genom anden sa de till honom. Men Paulus, vad gjorde han? Han fortsatte sin resa. Samma sak står faktiskt lite senare, bara några verser längre fram. I den 11:e versen så står det så här. Så säger den heliga ande. Den som äger detta bälte ska judarna i Jerusalem binda så här och överlämna i hedningarnas händer. Och då börjar man vädja och man grät. Och sa till Paulus, du får inte åka dit. Och vad säger Paulus? Han säger, varför gråter ni? Ni får mitt hjärta att brista. Jag är beredd att inte bara låta mig bindas utan också dö i Jerusalem för Herrens Jesu namn. När han inte lät sig övertala lugnade oss och sa, ske Herrens vilja. Paulus, han hade bottnat i sin tro. Det var inte bara ord. Utan han visste. Den heliga ande hade betygat. Och vi ska se det strax lite längre fram. Att vad som väntade honom. Och han var ändå beredd. Varför? Jo, men det var Guds vilja för honom. Vi är fortfarande på väg fram till kapitel 27, så var det inte orolig om ni tycker att jag rusar på. Jag läser ett sånt där större ord till. Nu är vi 23 kapitlet. Den 11 versen. 23:11. Så småningom ska ni få också läsa lite tillsammans med. Eller någon i alla fall ska få vara med och läsa. På natten stod Herren hos honom. Och sa, var frimodig. Så som du vittnat om mig i Jerusalem måste du vittna om mig i Rom. Är vi med nu? Som du har vittnat om mig i Jerusalem ska du vittna om i Rom. Det ska vi ha med oss hela tiden. Och vem var det som sa det här? Herren sa det. Gud sa det. Har Gud sagt någonting till dig i livet? Håller du fast vid det? Gud glömmer inte. Vi har lätt för att glömma. Vi har lätt att hoppa undan, men Gud glömmer aldrig. Sen vet ni vad som inträffar. Det läser jag inte om. Jag menar, när han kom dit så blev han inte fångatagen. Och de försökte ju döda honom. Och det hände ju massa saker. Och han hamnade i fängelse. Och de skickade iväg honom. För judarna försökte ju döda honom. Han kom till Caesarea. Och så står det bara så här. Lite intressant. I 24 kapitlet, vers 27 står det. När 2 år hade gått. Efterträdde Felix av Persius Festus. Och då Felix ville hålla sig väl med judarna lät han Paulus bli kvar i fängelse. Efter 2 år så sitter han fortfarande i fängelse. Men hur var det med Paulus? Var han overksam? Jag ser bara i mitt eget liv, ibland när jag hamnar i besvärliga situationer. Vad hände med mig? Visst är det lätt att man hamnar i det här med klagomuren. Att man blir... Man tycker det är förfärligt att just lilla jag har hamnat i den här situationen. Men alltså, det är så strålande när man läser Nya testamentet. När de var förföljda, de satt fängsla. Ja, men inte satt de så här med armarna i kors. Utan de var ju produktiva.
När de första kristna blev förföljda, drevs från sina hem, så berättas det. På varje ny plats som kom, vad gjorde de? De förmedlade evangeliet. Paulus, några av de bästa breven som han satt i fängelse. Det var ju som en retreat-tid. Jag sitter i fängelse. Nu använder jag tiden på absolut bästa sätt. Och det är bara en nåd att be om. Att vi inte hamnar i det här som man så lätt gör. I självömkan. I klagandet. Utan att, gode Gud, låt mig nu använda den här dagen, den här stunden, de här omständigheterna för ditt rike. Och då kanske det blir så här, att när det är omöjligt för människor, så är det alltid möjligt från Gud. Och den möjligheten kan Gud alltid ge oss en del utav. Det finns ju så många bibelord. Vi kan Jesaja 55 från vers 8. Vad står det där? Att Gud vakar över sitt ord. Och det kommer vi att se så småningom. Att han verkligen vakar över det. Han ska se till att det går i uppfyllelse i våra liv. Finns några andra exempel, det kan vi bara hjälpas åt med att nämna, på personer som fick vänta innan Guds löfte gick i uppfyllelse. Säg någon ifrån Bibeln. Sa du Abraham? Yes. Ja, och om vi börjar med Abraham, det var en rejäl väntan han fick gå igenom. Va? Men gubben fick bli 100 år innan han fick bli pappa. På det sätt som Gud hade bestämt. Jag menar, vilka tillfällen. Och det står ju så otroligt starkt i Romarbrevet 4 från vers 18. Att det ingen förhoppning fanns. Där hoppades han ändå och trodde. Men Gud, just det. Det är alltså Guds tro. Alltså det är så långt förbi vad jag någonsin har varit. Men Gud vill inifrån förvandla oss. Alltså ibland så nöjer man sig med det harvande. Man går omkring i sitt eget. När Gud har så mycket mer att erbjuda. Genom sitt ord. Som förmår att förvandla oss inifrån. Du nämnde Josef. Vi har, jag menar, Mose. Ta folket. 40 år fick de knappt omkring. Ja. Och det finns. Men om Gud har bestämt att vi ska göra någonting, så vi kan lugnt sätta oss tillbaka. För när Guds tid är inne, då kommer det att ske. Förr eller senare. Har du den laddad? Kommer det att ske? Two. Du, de såg så befriade och lugna ut. Så det är nog bäst att dämpa lite på ljudet. Det där var nog gott för deras öron att det var avstängd ett tag. Och samma sak när den unga Maria får änglabesök. Och ängeln säger, du ska föda en Guds egen son. Då sa, hur ska det gå till? Och då så säger ängeln så här, för Gud är ingenting omöjligt. För Gud är ingenting omöjligt. Nu ska jag be att Lars-Åke läser de första, vad blir det, 3 verserna. Och ni lyssnar med alla öron när jag är med er idag. 27, ja, absolut. Nu äntligen är vi framme. Allt annat har varit en inledning.
När det var bestämt att vi skulle avsegla till Italien, överlämnade man Paulus och några andra fångar till en officer som hette Julius och som tillhörde den kejserliga vakten. Vi gick ombord på ett fartyg från Adranytium som skulle gå till hamnar i Asien och avseglade. Aristarkus, en makedonier från Thessalonika, var med oss. Dagen därpå la vi till i Sidon, och Julius, som behandlade Paulus väl, lät honom gå till sina vänner för att få den hjälp han behövde.
Ja. Och i min lilla översättning, för att ta emot deras omsorg, står det. Och jag tycker ändå att man bara vill lyfta fram det. För är det någonting som kännetecknar en väl fungerande församling, det är ju omsorgen, barmhärtigheten, det vi kan kalla för diakonin. Och det är ofta ett erkännande som kyrkan får faktiskt fortfarande över hela vårt land. När krisen kommer, ja, då är kyrkan pålitlig i alla möjliga tappningar, om det är fritt eller frikyrka eller svenska eller vad man kallar för katolska. Det finns människor med ett barmhärtigt hjärta. Och det ska vi be Gud att vi också har. Så det var ju häftigt när Paulus kommer dit. Ja, då blir han utsatt för deras omsorg. Jag tycker det låter så vackert. Varsågod Lars-Åke, så kan läsa. Ja, du har en 98 du. Ja, men så gör det, så läser jag bara ett par rader. När vi lagt ut därifrån seglade vi i lä av Cypern, eftersom vi hade motvind. Vi seglade över öppna havet längs kusten av Kilikien och Pamfylien och lade till vid Myra i Lysien. Vi stannade där. När vi har lagt ut seglade vi i lä. Söker du lä ibland i livet? Visst kan man väl göra det. Man kan gå lite undan när livets motstånd, om man möter besvärligt på olika sätt, så kan man verkligen leta efter. Jag vill inte utsätta mig för det här. Man går lite i lä. Man söker faktiskt en lättnad i liv. Och det tror jag är sunt. Jag tror vi mår bra utav att undvika vissa strider och svårigheter när vi kan göra det. De hade motvind. Och så är livet ibland. Det går inte att komma ifrån. Ibland blir man i gasen för man är kristen och tänker, här kommer livet att glida fram på en räkmacka. Nej, nej, nej. Ett sånt liv finns ju inte. Och när vi läser i Bibeln ser vilket motstånd Jesus fick uppleva. Och vilket motstånd de första kristna. Och vi känner igen oss själva. Men att söka lite lä ibland och gå undan med Gud, det är rekommenderbart. Och sen så la de till, och det behöver vi också få göra ibland. Man behöver få lägga till och ja, men hämta andan. Nu kan du läsa från vers 6 och till och med vers 8.
Där fann officeren ett skepp från Alexandria som skulle till Italien. Han tog oss ombord på det. Under åtskilliga dagar gick seglingen långsamt, då vi knappt nådde fram till Knidos och vinden inte lät oss fortsätta, seglade vi ner i lä av Kreta vid Salmone. Vi följde kusten med stor svårighet och kom till en plats som kallas Goda hamnarna, nära staden Lasea.
Ja, vi stannar bara ett ögonblick där. Seglingen gick långsamt, ungefär som ett liv kan göra ibland. Eller långsamt. Alltså det är trögt, när som man sitter fast i kära brukar vi ju säga. Men ändå, det går framåt. Och med knapp nöd så kom de ändå fram. Så la de sig i lä. Det hittar man där ibland. Alltså, det är motstånd, det är svårigheter. Jag hittade en läpla. Ja, men för Guds skull, stanna då en stund där. Och låt Gud få betjäna dig. Herren är min herde. Men ska ingen... Han vart för han dig. Ja. Och där får du ligga ner vid vattnet, va? Ja. Och ibland är det så förundligt att det kan bli som en uppenbarelse. Margareta brukar ofta citera Bengt. När han vid tillfälle var vid vattnet. Ja. Alltså det är det som är, jo, jag ska upprepa. Bengt hade genomgick en cancerbehandling och de var ute i Gisjö sommarstuga, så det ligger så vackert vid vattnet. Och när de skulle åka därifrån för vidare behandling, då säger Bengt så här: det här är min bästa dag i livet. Och sen anknöt han just till det här med saltaren. Att Gud lät mig vila. Och när Gud får gå innanför alla yttre omständigheter. Då spelar det ingen roll vilken situation jag befinner mig. Det kan alltid vara den bästa dagen i mitt liv. Det är så förunderligt. I alla fall så såg att de seglade i lä, de följde kusten med stora svårigheter. Ja, men jag känner igen mig i alla fall. Ja, men gosse, sådana svårigheter. Jag tänker bara, men hälften Gud hade varit nog. Så här. Och då får man protestera, lärde jag mig. Protestsalmer, det vi kallar för klagosalmen. Du får göra vilket som. Vi följde kusten med stor svårighet. Kom till en plats som kallas Goda hamnar. Alltså, här tycker jag att det blir ett hjärnsläpp. Vi ska se det alldeles strax hos dem. Jag menar, låter det inte fantastiskt att få vara en hel vinter i de goda hamnarna? Om jag riktigt vill sträcka mig bakåt och lyda och tänka, åh Gud, här ska vi ha det bra den här vintern, du och jag. Vi är ju i de goda hamnarna. Men nu ska vi lyssna. Från vers 9, och nu kan du läsa till den här vers 12.
Jag hade nu gått lång tid och sjöresan hade blivit farlig, eftersom fastedagen redan var förbi. Paulus varnade dem därför och sa: ni män, jag ser att den här sjöresan kommer att medföra skada och stor förlust, inte bara av last och skepp, utan också av våra liv. Men officeren litade mer på styrmannen och skeppsägaren än på vad Paulus sa det. Och då hamnen inte låg bra till för att övervintra, bestämde det sig de flesta för att gå ut därifrån och försöka nå Fenix, en hamn på Kreta som vetter mot sydväst och nordväst. Där tänkte de tillbringa vintern.
Det hade gått lång tid. Alla, till och med de vanliga förstånden, sa att det här är farligt. Det här ska vi inte utsätta oss för. Och Paulus varnade dem då. Och han säger, jag ser att den här sjöresan kommer att medföra skada. Det här är intressant. Hur vässade är vi att se det som ska hända? Det står ju i Bibeln att den helige ande ska tala om för oss det som ska ske. Och bara därför borde ju leda till att vi börjar ropa. Men herre, vässa min känslighet och lyhördhet för den heliga, så jag kan se vad som ska ske. Både för mig själv, för församling, för Kristi kropp, för bygden som vi bor i. Herre, det här är Guds ord som jag bara läser. Det här är ingen predika. Det är Guds ord som försöker att öppna upp så att vi ska få en ny förväntan. Paulus såg och berätta vad det är han ser för någonting. Det här kommer medföra skada, stor förlust av både last och skepp och utav våra liv. Men, står det, officeren litade mer på styrmannen och skeppsägaren än på vad Paulus sa. Här kan jag känna igen mig. När jag litar mer på vad andra röster säger och beskriver om mitt liv, min livssituation, om församling och till och med jag går på de här andra råden. När jag först borde höra sig, vad är det du säger här egentligen? Ge mig några att lita på det. Det var ju det som Abraham kunde göra. När ingen förhoppning fanns, då hoppades han ändå och trodde på Gud. Alltså, det här är ett kristet sätt att leva. Och när det står så här i Bibeln, så handlar det inte om att nu ska du börja en... Agnes har sagt att jag ska börja med en självförbättringskurs. Aldrig i tiden. Tvärtom, du ska avpolitera dig själv och jag. Vi ska förminskas. Den heliga ande ska bli stor i oss. Och vi ska bli ödmjukt lyhörda. Då hamnade han låg bra till för att övervintra, bestämde sig de flesta för att gå därifrån och försöka nå. Ja, det var vad man gjorde alltså. Man lyssnade inte på vad Gud hade sagt genom Paulus, utan man lyssnade till vad de här andra sa. Och de, ja, då ska vi se. Jag tror att vi börjar att du läser till vers 16. Förresten, vet ni vilket kapitel vi läser i nu? I Apostlagärningarna, ja. Och vart är vi på väg? Till Rom. Och varför är vi på väg till Rom? För Gud har sagt åt oss. Är ni med? Det är alltså Gud som säger till dig i ditt liv. Vi är på väg till himlen, till Sion, till Jerusalem. Låt mig få styra båten. Okej.
När så en svag sydlig vind blåste upp tänkte de att de skulle lyckas med sin föresats. De lättade ankar och seglade längs Kretas kust. Men snart därefter svepte en kraftig stormvind, den så kallade nordosten, ner från ön. Skeppet fångades och kunde inte hålla upp mot vinden, så vi gav efter och lät det driva. Vi kom i lä bakom en liten ö som heter Kauda och lyckades med nöd och näppe bärga skeppsbåten.
Tack. När så en svag sydlig vind blåste upp tänkte de att de skulle lyckas med sin föresats. Ja, här känner man ju igen sig, man skäms ibland. Ja, men jag tänkte, yes! Nu är alla tecken med mig alltså. Men jag har inte det viktigaste till sig. Och det är att Gud inte har sagt att det är tid att gå, att det är tid att resa. Men jag prövar, allt ser så bra ut. Ni ser så vänliga ut. Så jag tror att jag prövar det här alltså. Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta och förlita dig inte på ditt förstånd, står det i Osloboken 3. Och det är något sant alltså. Ja, de lättade ankaret, seglade förbi, men snart därefter, just det, när vi ger oss ut på våra egna färger, snart därefter så händer det något sånt. Då svepte en kraftig stormvind. Och det är ju sånt som vi alla är för, när stormvinden blåser in i livet. Den så kallade nordosten. Jag vet aldrig, jag har inte, det kanske man ska kalla den nästa gång står i krig. Det är en nordostfluga. Och det är nästan har varit så idag. Min fru påpekar så klokt för mig. Det är nollgradigt på temperaturen, men jag har läst på min app att det känns som 7 grader. Och det var ju precis i min skrift. Det var hugaligen. Det var verkligen nordost idag. Skeppet fångades och kunde inte hålla upp mot vinden. Exakt det här har vi. Tänk när vi fångas utav krisen som inte ens Gud vill föra oss in i, men därför att vi själva har valt att gå vägen. Och när man befinner sig i det här svårigheten, då kan man inte hålla emot. Det går inte. Man bara förs med. Exakt det här är de ute för. Vi går efter. Vi kom i lä. Tänk att där fick man ett litet lä i alla fall. Ja, men tack gode Gud för alla lä som kommer i vårt liv. Och lyckas med nöd och näppe bärga skeppsbåten. Vi fortsätter. Och nu kan vi läsa till och med, tror jag, vers 20.
När de hade fått upp den ombord använde de nödutrustningen och slog trossar om skrovet. Och eftersom de var rädda för att kastas upp på syrtenbankarna släppte de ner drivankaret och lät skeppet driva. Vi var hårt ansatta av stormen. Dagen därpå började vräka lasten över bord. Och på tredje dagen kastade de med egna händer skeppets utrustning i sjön. Varken sol eller stjärnor syntes på flera dygn. Och den starka stormen låg på så att vi till sist förlorade allt hopp om räddning.
När de har fått upp skeppsbåten använder de nödutrustning. Nu måste jag fråga dig, vad har du för nödutrustning i ditt kristna liv? Bön? Sång? Låtsång? Häftigt. Guds ord. Jesu namn citerar vi. Förtrösta på av hela ditt hjärta på hans namn. Hans namn har gett tro till den här mannen så han står frisk framför dig. Snacka om styrka i namnet Jesus. Vi brukar också tala om Jesu blodsbeskydd. Vår nödutrustning som vi borde ha så att säga trimmat så att när vi hamnar i nöden så kan vi använda den. Ni vet att när man är ansvarig för en arbetsplats som jag har varit och många år, då har man gång på gång gjort såna här krisövningar för att när den skarpa situationen inträffar, då ska man vara rustad, klar, övad. Det var någon som sa för länge sedan när jag var på en kurs att när man är ute med pensionärer och åker buss, en bussbrand, om det börjar ske inne i en buss så går det på några få sekunder. Och då måste man öva alla damer till en sak. Annars kommer några damer att bli kvar på bussen. Vad är det? Handväskorna, skia i den om du inte har den i knät. Nej, men förstå, alltså det är så lätt att man plötsligt, det här och det här måste jag ha med mig. Nej, du behöver inte ha med mig. Har du Jesus med dig så kan du ju lämna allt. Alltså. Ja, så vi ska ha vår nödutrustning i trim. Och det får vi genom det här. Guds ord, genom bön, genom lovsången. Jättebra saker som ni lyfter fram. Och låt oss inte bara säga det, utan låt oss också praktisera det. Vad gjorde de sen? Jo, men sen blir det intressant. De var rädda för att kastas upp på syrtenbankarna. Och vi kan vara rädda att kastas upp, jag vet inte vad vi ska kalla våra problem för. Ekonomisk obestånd, sjukdom, kris i relationen. Det finns alla möjliga saker. Så det är så att de släppte ner drivankaren och lät skeppet driva. Och ibland så, det kan ju vara också en förtröstan. Att man kastar ner allt. Jag har trons ankare kvar. Och det får, sen får det bära vart det vill nu. För jag styr inte det här längre. Och ibland så är livet sånt. Jag kan inte styra saker och ting. Utan då kommer det här med förtröstan. Förtrösta, förtrösta på Herren av hela ditt hjärta. Vi var hårt ansatta av stormen. Dagen därpå börjar de vräka lasten över bord. Det finns ju så många exempel i Bibeln på människor som är hårt ansatta av storm. Och vi kan verkligen lära oss vad de gör för någonting. Och be Gud och nåd att hitta redskap när vi befinner oss i storm. För det kommer förr eller senare. Så är det för oss alla. Vi har Petrus. Han var i storm på alla möjliga sätt och vis. Och jag tänker det. Först så kliver han ut utanför en båt. Då fanns tro här inne. Och han ska gå på vattnet, karn. Och sen så glömmer han vad det är som gör att han kan gå på vattnet. Det är ju tilliten och blicken fäst på Jesus. Då helt plötsligt, då börjar han se. Men oj, det här är ju farligt. Ja, det är livsfarligt. Ja, men fäst dina ögon på Jesus. Se in i verkligheten själv. Alla ting runt omkring ska smälta bort som snö. I ljuset av hans ära och makt. Ja, Jesus, så vill jag ju gå med dig. Ta exemplet med Jesus i båten. Då kan man ju le mitt i stormen. Det har vi sjungit i alla fall. Sen vet jag inte om jag har praktiserat det, men det var en vacker sång, fylld av glädje. Men Jesus har sagt följande så här: vi ska åka över vart? Till andra sidan. Det har Jesus sagt, det är alltså Guds ord. Vad hade Gud sagt till Paulus? Vi ska till Rom, hade han sagt. Och sen inträffar det, ni vet, Jesus, han vet ju vad han gör. Han går och lägger sig och sover, han är trött. Där liknar jag Jesus. Jag är bra på att lägga mig nu. Alltså, det måste jag erkänna. Och sova. Ja, men Jesus gjorde inte det så ofta. Jag gör det för ofta kanske. Men i vilket fall som helst. Då kommer stormen. Och de här gamla sjögubbarna där. Som var vana vid fiskeri. Och varit ute på storm. De sa, det här är ingen vanlig storm. Om det inte sker ett mirakel. Då går vi alla under. De var ju erfarna. Visst, de skulle inte säga så. De var ju så tilltryckta så de kunde ha gjort någonting i några brallor. Alltså de var darrade av fruktan. Och då så väcker de en som är med dem. Och det är Jesus. Och nu är det intressant. Vet ni att Jesus hade skydds, vad står det för, nödutrustningen på plats. Han visste vad han skulle göra. Han visste, ja, men kan ni tänka sig, tyvärr korsfästelsen, uppståndelsen är inställd. Jesus dog i dag på Genesarets sjö. Ja, men det hade ju varit omöjligt. Men alltså, har Gud sagt någonting till dig och mig, då är det omöjligt om inte vi fiblar ut att det inte ska ske. Alltså det finns någonting i Guds ord som liksom kan lyfta, livgiva. Inte därför att jag med min kraft, utan därför att Guds ord blir levande, sant och verkligt för mig. Och ibland, som sagt, då tar det tid. Vi får vänta på att se det. Vi fortsätter. Dagen är på, börjar de vräka lasten över bord. På tredje dagen kastar de med egna händer chefens utrustning i sjön. Så kan det vara i livet. Att ibland så måste man kasta över bord våra älsklingsgrejer. Saker som vi normalt älskar, de har ingen plats längre. Och Paulus, det kan du läsa om, fundera tillsammans med den helige ande ifrån Filipperbrevet 3. När han säger att det som förr hade betydelse, ja, men det är kastat på skräphögen. Det har ingen betydelse längre för. Vi har hittat någonting som är mera värdefullt. Och det är det handlar om. Att Gud själv blir så levande, så verklig för mig. Så jag ser att det här är guldet på riktigt i mitt liv. Jag kan bli av med allting annat. Jag vet inte om du någon gång har varit med om att bli avskalad i livet. Det är allt som har varit viktigt. Jag ser att det är någon som nickar här. Och jag har delat erfarenheter. När man tror att man kanske är nära livets sista andetag, då verkligen så visar det sig. Vad är det som bär för någonting? Det enda jag vet är att nåden räcker. Att Kristi kors, min synd, min skuld betäcker. Alltså, när jag ser efteråt så kan jag vara förvånad. När jag låg nyopererad efter sådana bypass. Och så hade jag familjen. Jag kan säga, familjen gjorde någonting som gjorde att jag överlevde den där operationen. De tillbringade 4 timmar, eller om det var 5, i lovsång, som du nämnde, lovsång och bön. Under tiden operationen. Och jag fick höra sen efter att det var tillfället definitivt. Där de inte visste om jag skulle fortsätta. Sen när jag ligger på. Jag har kommit tillbaka. Och man har blivit vaken igen. Och så här. Alltså det var en sällsam tid. Alltså. Och jag kände att samtidigt. Som jag är tacksam att jag levde. Så jag var så svag. Så jag kan inte beskriva den svag. Jag var så svag. Så jag fick ge ett budskap till min familj. När de skulle komma och hälsa på mig. Och vet ni vad det var? Ni får inte säga någonting annat till mig än Guds ord. Jag har inte sagt så varken förr eller senare. Alla kom och talade Guds ord in i min situation. Och det blev en styrka. Och samtidigt så, det var lite roligt. Jag menar, jag har ju varit en sån här, jag menar, idag har jag ju kollat upp lite sport och sådär, så jag håller mig ajour. Och det pågick en olympiad samtidigt. Och någon av barnen visste jag, ja, pappa är ju jätteintresserad av sånt där. Och så sa han, idag har, och så var jag inte vem det var, tagit någon guld. Och så, jag är inte intresserad, jag vill inte höra. Sa jag då. Men nu är jag tillbaka i de gamla. Men alltså, man kan se nöden. När omständigheterna. Och det är så tragiskt ibland. Att man måste hamna i sånt bottenläge. Så först då är man beredd att kasta allt över bord och säga. Bara Jesus. Bara Jesus. Det är ingenting som man bara så kan bestämma sig lite hurtigt. Men alltså situationen kan bli
omöjlig för mig. Varken sol eller stjärnor syntes på flera dygn. Och den starka stormen låg på så att vi till sist förlorade allt hopp om räddning. Vet ni att när det står vi här, vi förlorar allt hopp om räddning, då är det inklusive Paulus. Och vad reste han på för biljett till Rom? Jo, men det har vi väl sagt några gånger här. Vem var det som har sagt till honom och skrivit ur biljetten? Det var ju Gud själv. Du ska till Rom, Paulus. När han befinner sig här så säger han, vi hade förlorat allt hopp om räddning. Så inte ens Paulus. Och vad hade han sagt innan? Jo, han hade ju sagt så här att jag ser att det här kommer att bära iväg åt fel håll. Manskap, båt, allt last och våra liv kommer att försvinna. Och sen var de med under den stormen och det blev mörkare och mörkare och mörkare. Och till och med Paulus hade gett upp och förlorat hoppet om all räddning. Och han var ju ändå den som hade fått Guds löfte. Och, du ska till Rom, Paulus! Det hördes inte innan honom just då. Det finns en så stark berättelse egentligen. Och det handlar om Jesus själv. Jag vet inte om du har tänkt på vilket mörker och vilken svårighet Jesus var utsatt för inför korsfästelsen. Först ska jag läsa, någon skriver, Matteus 16 och vers 21. Då står det så här. Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste gå till Jerusalem och lida mycket genom äldste och överste prästerna och de skriftlärde, och han måste bli dödad och på tredje dagen uppväcktiga. Han säger jag måste gå dit. Varför då? Jo, för att du och jag ska få bli frälsta. Halleluja, Jesus. Han måste. Det är Guds egen son. Och så ska vi läsa. I det 26 kapitlet. Fortfarande, jag ska tala om versen här. 26 från vers 36. Och jag läser. Sedan gick Jesus med dem till en plats som kallas Getsemane. Och han sa till lärjungarna, sätt er här medan jag går dit bort och ber. Han tog med sig Petrus, Zebedeus båda söner, och han greps av sorg och ångest. Och han sa till dem, min själ är djup bedrövad ända till döds. Stanna här och vaka över mig. Min själ är djup bedrövad ända till döds. Stanna här och vaka med mig. Och när livet är så svårt, då är det skönt att ha några som står vid en sida, som inte lämnar en. Han gick lite längre fram, föll ner på sitt ansikte och bad, min far, om det är möjligt så låt den här bägaren gå förbi mig, men inte som jag vill utan som du vill. Kan vi förstå? Här är Jesus Guds son. Han vet att hela syftet med att han skulle komma hit till världen, vad var det för något? Att han skulle offra sitt liv. Att han skulle dö för vår skull. Annars fanns det inte något framtidsliv för oss. Det fanns ingen möjlighet att bli ett Guds barn. Och Jesus, han vet, han är så fylld utav det här. Men kan vi förstå att där i denna mörka stund så är mörket så fullständigt kompakt. Så outhärdligt. Så precis som vi läste om för Paulus. Fast det var ju ändå på ett annat sätt. Men Paulus, det fanns ingen förhoppning längre om räddning. Men Jesus till och med säger till Gud att Gud, kan inte du om det är möjligt ta bort det här ifrån mig? För jag uthärdar inte det här längre. Och det var Då gick han tillbaka så ser han hur lärjungarna sover. Han kan säga, vilket svek. Men de orkar inte och jag orkar inte. Så går han tillbaka och ber samma bön 2 gånger till. Alltså, och han vet ju, han har själv förkunnat. 3 gånger har han ju sagt det. Detta måste, för jag ska offra mitt liv för världens, för mänsklighetens skull. I Lukas evangeliet så står det så här att det kom en ängel och styrkte Jesus. Och sen så reser Jesus upp och så säger jag, kom, res på er. Nu ska vi gå. Och så kom ju Judas med de här i spets och tog Jesus i fången. Men ibland så behöver vi ha respekt. Det finns ju en bok i Bibeln, Jobs bok, som går igenom sådana oerhörda svårigheter och fattar inte, vad vill du Gud alltså? Och det dröjde långt, långt in i det här livet innan allt förändrades. Men tänk att någonstans bland alla skuggorna står Jesus. För att hjälpa dig i nöden är han där. Och styr du efter ska du finna att det står han. Och tänk, ibland kan det vara så. Alltså vi är så övergivna. Vi är så bortom allt hopp om räddning. Att det är först när Gud själv på något sätt träder in och uppenbarar sig själv i den här situationen som hoppet återvänder. Paulus, han hittade inte någon egen utväg. Och till, inte ens Jesus gjorde, men det kom en ängel och styrkte i, och han visste, ja, jag vet ju vad jag ska göra. Men jag behövde nåd, jag behövde mera kraft för att orka gå den här omöjliga vägen. Min vän, där ingen ljusning syns, förtrösta på Herrens namn och stöd dig på din Gud. Han ska öppna en väg. Lars-Åke, läs Romers 21 till vers 26.
Ingen hade nu ätit på länge. Då steg Paulus fram mitt ibland dem och sa: ni män skulle ha lytt mitt råd att inte gå ut från Kreta. Då hade ni besparat er den här skadan och förlusten. Men nu uppmanar jag er, fatta mod. Inte en enda av er ska mista livet. Bara fartyget ska gå under. En ängel från den Gud som jag tillhör och tjänar stod nämligen hos mig i natt. Och han sa: var inte rädd, Paulus. Du ska stå inför kejsaren, och alla som seglar med dig har Gud skänkt dig. Så fatta mod, ni män. Jag litar på Gud att det blir som han sagt mig.
Mm. Paulus, han var med i skaran som hade förlorat allt hopp om räddning. Men nu kan han plötsligt träda fram inför allt och säga: hallå, nu har jag fått tilltal ifrån han som är herre över varje storm, över varje hav, över varje krissituation i livet. Vi kommer att räddas. Ingen enda. Och det tycker jag är så underbart. Man ser det gång på gång i Guds ord. Att det gällde frälsningen allihopa. De var ju 276 stycken sår någonstans. Men alla skulle bli räddade. Inte bara några få. Gud kom till oss. Fatta mod, säger han. Inte en enda av er ska missa livet. En ängel från Gud som jag tillhör och tjänar stod nämligen hos mina. Och jag tror Gud, han skulle verkligen sända änglar. Och han skulle uppenbara ordet på ett nytt sätt för oss, hans folk. Det finns ingen situation som är så mörk, som är så utan, så att säga, Guds möjligheter att förändra. Sådana situationer finns inte. Gud är möjligheternas Gud även där det inte finns något hopp längre. Och jag litar på, säger han, att på Gud, att det blir som han har sagt mig. Vi måste bara stranda på en ö. Härligt. Jag tror att ett hopp börjar tändas hos dem som hör det. Ska vi sluta nu? Ska vi läsa färdigt? Vi läser färdigt. Ja. Om ni somnar då, gör ni det på egen risk. Lars-Åke, läs från vers 27 till vers 29.
När den 14:e natten kom och vi fortfarande drev omkring på Adriatiska havet, började sjömännen vid midnatt förstå att vi närmade oss land. Det lodade och fick 20 famnars djup. Lite längre fram lodade det igen och fann att djupet var 15 famnar. Det var nu rädda att vi skulle driva på något skarpt skär, så de kastade ut 4 ankare från aktern och önskade sedan bara att det skulle bli dag.
Mm. Tack. Vi bara stannar. 14 dagen fortfarande, man väntar på, ska det bli sant det som Paulus sa? Eller var det bara en skröna? Men så plötsligt så, när de lodar, säger yes, nu har det fått bli grundare, vi närmar oss land. Och då var de ju rädda att de skulle landa på något skarpt skär. Då slängde de ut alla ankare där, 4 ankare från akt, och önskade bara att det skulle bli dag. Har du gjort så någon gång? Kastade det där, nu måste det bli dag. Liksom, man säger, men, och samtidigt så börjar den här förhoppningen spira någonstans. Ja, men det kanske är möjligt. Jag kanske anar någonting. Vi kan läsa fram till vers 36. Vart är ni på väg? Nej, det är inte alls. Ni är på väg till himlen. Paulus var på väg till Rom. Vi håller på att lära oss hur det ser ut på vår resa. Ja, och vi ska inte missa vad vi ska göra under tiden. Ja, vi kör på.
Men sjömännen gjorde ett försök att fly från skeppet. De firade ner livbåten i sjön under förevändning att de skulle kasta ut ankare från fören. Paulus sa till officeren och soldaterna: om inte det stannar kvar ombord kan ni inte bli räddade. Då kapade soldaterna trossarna på skeppsbåten och lät den driva bort. Strax innan det började dagas uppmanade Paulus alla att äta. Han sa: i 14 dagar har ni nu väntat och varit utan mat och inte ätit. Därför uppmanar jag er att äta. Det behöver ni för att bli räddade, för ingen av er ska mista så mycket som ett hårstrå på sitt huvud. När han hade sagt detta tog han ett bröd, tackade Gud inför dem alla, bröt det och började äta. Då fick alla nytt mod och tog sig mat det också.
Mm. Paulus, han hade ett vaksamt sinne, så han förstod att det här är inte bra. När sjömännen försökte att fly från skeppet, de firade ner livbåten i sjön under förra att de skulle kasta ut ett ankare. Tänk alltså, vad tänkte sjömännen göra? De som var dugliga, kunniga när det handlade om omständighet på. Jo, de tänkte själva ge sig av i livbåten. Ja, men, och det kan jag också känna. Hur många gånger har man inte gjort så då? Man har räddat sitt eget skinn på något vis. Ja, inte du, men jag är säker på att Gud skulle kunna påminna mig om situationer liksom där jag försöker smita i livbåten på något vis. Men nu blev det drastiskt. Här högg man av den här sista, då säger vi den mänskliga livlinan. Det här som jag har förankrat mig med, de här pengarna eller vad det nu är som jag har hakat upp mitt liv på. Nu kapas den sista lilla grejen. Nu måste jag lägga mig, Gud, helt i din hand. Ja, och den situationen, den har vi alla varit med om, tror jag, på olika sätt. Och det kan hända att det kommer på olika sätt. Vi lever ju i en väldigt skakig tid just nu. Men har vi Jesus med i båten, då kan vi le mitt i stormen. Jag tror det är sant, den lilla söndagsskolesången. Paulus sa till officeren: om inte de stannar kvar ombord kan ni inte bli räddare. Då kapade soldaterna trossarna på skeppsbåten och lät den driva bort. Och sen kommer det så underbart. Man kapade det här sista. Och strax innan det började dagas uppmanar Paulus alla att äta. Ja, men, det här är tro på riktigt, mina älskade vänner. Innan det börjar dagas så finns det här någonting som säger: nu kan du börja äta. Och om vi förstod att när vi fyller oss med det här, tappade jag min dyrbara ägodel, näst efter Bibeln. Ja, det gjorde jag. Oj. Den är räddad.
en special linjal som jag använder för att stryka under. Fint. Tillbaka. Strax innan det börjar dagen. Uppmanar Paulus alla att äta. Och jag tror att den helige ande försöker gång på gång och säga till oss, nu är det dags att äta. Att äta det ordet som du behöver för att klara den här resan som du är inne på just nu. Han sa, i 14 dagar har ni väntat och varit utan mat och inte ätit. Ja, tänk om man har en sån tillvaro i sitt kristna liv att man inte äter på 14 dagar. Katastrof. Jag kan känna faktiskt, om jag är utan Guds mat en enda dag så mår jag pyton på olika sätt. Jag har mycket svårare att emot problem, frestelser, svårigheter i livet. Men när jag är laddad med Guds ord, då blir det som för Jesus. Om man är yrvaken och vaken så vet man vad man ska göra. Tig, var stilla. Men det är på Guds ord den grunden kan byggas. Inte på att jag försöker hurta till mig på något sätt. För det funkar inte när livet motvind blåser. Därför uppmanar jag er att äta. Det behöver ni för att bli räddade. För ingen av er ska mista så mycket som ett hårstrå på sitt huvud. När han sagt detta tog han ett bröd, tackade Gud inför dem alla, bröt och började äta. Då fick alla nytt mat. Ja, men, åh, tänk att få vara en sån människa som kan börja äta mitt i stormen, mitt i svårigheterna och få gå före. Liksom, och Gud kan använda det och ge mod och kraft. Nu kommer en sån här underbar fråga. Jag fick en, eller var med i ett sammanhang. Det var David som ställde den frågan om ett annat bibelord. När han sa om den förlorade sonen. Om de visste något ställe där någon hade sprungit emot för att förmedla förlåtelse i gamla testamentet. Alltså en likadan som den här berättelsen om den förlorade sonen. När pappan där som är gudfader springer och säger, min son, du är förlåten. Vilken berättelse är det i gamla testamentet? Jag hade läst det, men jag vågar inte riktigt säga det. Jo, det är när Esau möter sin bror Jakob. Jakob var ju så rädd. För han hade ju lurat till sig. Först födsel och rätt och välsignelsen och allt vad det var. Men Esau, han hade saknat sin bror under alla dessa. Och han springer emot. Han omfamnar honom. Kärlek. Idag, för den som var i en gudstjänst eller har läst de texter som rekommenderas, som vi kan kalla för dagens texter, ja, in i kyrkoordning eller kyrkoårets ordning, då var det en text ifrån första konungaboken 19. Kan ni ana vem det är som uppmanas att äta? Jag tror att kanske någon har kommit på det. Det står i den sjunde versen. Nu när jag läser kommer ni alla på det. Men Herrens ängel rörde vid Elia igen för andra gången och sa, stig upp och ät, för annars blir vägen för lång för dig. Då steg han upp och åt och drack. Sedan gick han styrkt av maten i 40 dagar och 40 nätter. Sån mat skulle jag behöva. Och sån mat finns. Och jag tänker på sån andlig mat. Där vi kan gå genom svårigheter, genom tystnad, genom vad som är. Därför att Guds ord har mättat oss, styrkt oss, befriat, upprättat oss. Jag tycker det är så underbart. Han äter där och alla får mod att börja äta. Gud, låt oss få bli sådana som äter i andras åsyn. Och de förstår att det där förvandlar ditt liv. Det vill jag också ha. Det du har, det vill jag ha. Nu kan du läsa vidare från vers 37 till vers 41.
Vi var allt som allt 276 personer ombord. Efter att ha ätit sig mätta lättade de skeppet genom att kasta vetelasten i sjön. När det blev dag kände de inte igen landet, men de fick syn på en bukt med sandstrand och bestämde sig för att om möjligt låta skeppet driva upp där. De kapade ankarna och lämnade dem i havet. Samtidigt löste de trossarna från styrårorna, hissade förseglet för vinden och styrde mot stranden. Men det drev mot ett rev där skeppet gick på grund. Fören borrade sig in och stod orubbligt fast, medan aktern började bryta sönder av de kraftiga bränningarna. Soldaternas plan var att då döda fångarna så att ingen skulle kunna simma iväg och fly. Men officeren ville rädda Paulus och hindrade dem från att utföra sin plan. Han befallde att de simskunniga skulle hoppa i vattnet först och ta sig i land. Och därefter de övriga, en del på plankor och andra på vrakdelar från skeppet. På det sättet blev alla räddade och kom i land.
Vi var som allt 276 personer. Efter de hade ätit sig mätta lättade det skeppet genom att kasta vetelasten i sjön. Det här är ju också så bra. Alltså, först äter de sig mätta, sen far rubbet. De var beredda att vad det än var. Det var inte viktigt i det här sammanhanget. Och det förstår vi ju sen när vi ser vad som inträffar. De gör det. Det blir dag. De kände igen, inte igen landet. Men de fick syn på en bukt med sandsten. Och bestämde sig om möjligt låta driva upp. Det dagades. De kastade bort allting som var ett hinder. De kapade ankarna. Det var det sista. Och sen löser de trossarna från styrårorna, hissade försegeln för vinden och styrde mot stranden. Det är så, alltså tänk och få det perspektivet att här börjar jag se stranden. Dit ska jag, Gud, nu kapar jag alla förtöjningar. Allt Gud, jag ber verkligen om nåd, bokstavligt allt. Och det kan bara Gud visa var en av oss. Ibland går vi titta på andra. Men gå och titta på Jesus och fråga vad det är för förtöjningar i ditt liv som måste kapas nu. Gud har ett syfte med att du och jag lever här idag. Och det är att hans rike ska komma. Det ska bli synligt. Inte med ord, säger Gud, utan i kraft. Det är något som man skulle gråta över. Det är att det är så kraftlöst i Guds kyrka, i Guds församling. Herre, vi behöver dig. Just nåd att kapa det som fortfarande håller oss fast, som hindrar oss. Så drev de mot ett rev och skeppet gick på grund. Fören borrade sig in och stod orubblig fast medan akten bröt sönder av de kraftiga. Och då tänker jag så här. Jag tror och är säker på att i vissa situationer i mitt liv så fast, skeppet har stått fast och bränningarna tar sönder, så har jag försökt hålla mig kvar vid skeppet ändå. När det var dags att verkligen, nu är det dags att lämna. Hallå! Du kan inte sitta kvar längre. Så står det, soldaternas plan var då att döda fångarna. Just det. Men vad var Guds plan? Jo, Paulus skulle till Rom. Det har ni inte glömt, va? Soldaterna hade en plan, men Guds plan. Och vem är människan? Spår? Och Gud? Ja, men så är det ju alltså. Och ibland tänker vi, har Gud bestämt sig för något, då kommer han och se till att genomföra det. Så är det, så enkelt är det. Så det är det som vi behöver få ta. Vad är det du har bestämt för mitt liv, för vårt liv? Sen kan sjukdomar, sen kan hinder, sen kan vad som helst dyka upp. Men har Gud bestämt det, då kommer det att ske förr eller senare. Jesus, han är här. Han är Herre på riktigt. Så de övriga planerna, de kan vi möta. Men det är Guds plan som gäller. Men officeren ville rädda Paulus, hindrade den från att utföra sin plan. Just det, så kommer det att bli. Gud kommer att hindra oss från att utföra till med vår egen plan. Men hans plan, då står Gud bakom när vi står. Han befallde då att de simkunniga skulle hoppa i vattnet först och ta sig i land. Sedan de övriga en del på plankor, andra på vrakdelar från skeppet. Ja visst, en del är simkunniga, en del kan inte simma. Hörrni, det spelar ingen roll. Har Gud bestämt att vi ska räddas, då kommer det att ske på, om det är så med en planka eller om du surfar fram. Ja, men bry dig inte. Utan låt Gud ge dig vad du behöver för att räddas. Jesus, Jesus, Jesus. Och det slutar med. På det sättet blev alla räddade och kom i land. Och då kan vi säga, på Guds sätt så blir alla räddade och kommer i land. Det är därför vi har mötts här ikväll. För att Gud på nytt igen vill betyga för dig att han har både en plan och han har sett att genomföra sin plan på. Som är för människor omöjligt, men för Gud är allting möjligt. Så var det att läsa kapitel 27 i Apostlagärningarna tillsammans med dig. Det är Guds ord som gör skillnaden. Det är Guds, ingenting annat gör skillnaden. Och när Guds ord får tag i dig och får förvandla oss, ja, då finns det ingen gräns för vad som kan ske här och nu. Så Gud, kom. Herre, tack att du har nåd. Kan ge oss både en ny hunger, en ny tillit, en ny överlåtelse att få gå tillsammans, Herre. Tack att ditt ord är så övertydligt, Herre. Och till och med om vi handlar i krissituation som är så mörka och som är så omöjliga, Herre. Tack att vi kan få göra både erfarenheten som både Paulus och Jesus gjorde där i Getsemane. Herre, vi kan vänta på dig. Och om det behövs, så kan du till och med sända en ängel för att styrka oss. Eller uppenbara ditt ord. Eller sända en syster och broder till oss. Men vi ber för din kropp. För din kyrka här i vår egen trakt. Att vi tillsammans, Gud, ska få börja gå den väg som du vill att vi ska gå här. Och utföra de gärningar som du vill. På det sätt som du vill. Herre, gör oss öppna för dina obegränsade möjligheter. Herre, det känns ständigt som att vi förminskar dig, Gud. Helig Ande, du ska hjälpa oss. Att Gud får vara Gud. Och vi är människor. Och vi är som menar. Men däremot ska vi inte begränsa vad du vill och vad du kan göra både genom oss och genom hela din kropp här. Blås på nytt igen, helig ande, över oss och över ditt folk. Vi vill se Jesus på ett nytt sätt. I Jesu Kristi namn. Amen.